Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten. Innan du får lyssna på Daniel Johanssons genomgång av kommande helgdags evangelietext vill jag slå ett slag för våra teologiska utbildningar som börjar i höst och som man nu kan ansöka till på vår hemsida. Kanske har du någon du kan rekommendera studier på FFG för. Det gäller våra två program som vi ger i samarbete med Fjällhaug i Oslo, teologiskt basår. Är något mer avancerat än en bibelskola och ger 60 högskolepoäng. Kan läsas på halvfart och på distans. Och utbildningen är också studiemedelsberättigad. Och det gäller vårt treåriga program Bachelor i teologi och mission som ger 180 högskolepoäng. När det gäller vårens arrangemang vill jag slå ett slag för fördjupning i fastetid på måndagkvällar. Med passionspredikningar och fakultetsföreläsningar från och med den 10 mars klockan 18 till och med den 14 mars. Och jag säger också några ord om Bibelhelgen den 9 och 10 maj om Esters bok där Erik J. Andersson och Timo Lato medverkar med undervisning. Men nu Daniel Johanssons genomgång. God lyssning!
Andra årgångens evangelium för första söndagen i fastan hämtar vi från Matteus evangeliet 16 kapitel, verserna 21 till och med 23. Den här texten utgör vändpunkten i Matteus evangeliet, vilket markeras genom de inledande orden i vers 21. Apotote erxatoho Jesus deiknyein. Från då började Jesus att visa. En identisk formulering inleder Jesu offentliga verksamhet i Matteus 4:17. Apo tote erxatoho Jesus kerysein. Från då började Jesus att undervisa. Återupprepade fraser är ett stilistiskt medel som Matteus använder. Mest känd är väl refrängen som avslutar vart och ett av de fem stora talen. Kai geneto hote etelesenho Jesus tos logos totos. Och det skedde när Jesus hade avslutat dessa ord. Just innan textläsningen börjar har Petrus bekänt Jesus som Messias och den levande Gudens son. Även om det finns antydningar om ett förestående lidande tidigare i evangeliet, till exempel Herodes dödande av gossebarnen i Betlehem, har framställningen fram till Petri bekännelse haft som mål att visa att Jesus är Messias. Från och med nu handlar det om att visa hurdan Messias är. Och det visar sig att han inte riktigt är vad de flesta väntat sig. Det finns lite språkliga detaljer att notera i texten. I vers 21 så står det kai te trite hemera. Det står i dativ. Dativ används för att ange tidpunkt på tredje dagen. Notera vidare parallellen mellan vers 21 och 22, hur Jesus börjar visa erxato ho Jesus deiknyein och hur Petrus börjar motsäga Jesus ho Petros erxato epiteman auto. Petrus började motsäga honom. Evangelieläsningens stora språkliga svårighet finns i Petrus svar i vers 22. Hileos soi kyrie. Ordagrant barmhärtighet till dig, Herre. Två olika huvudmöjligheter att översätta det här har föreslagits. Den första är att orden uttrycker en önskan med Gud som subjekt. Man kan då tänka sig att man behöver lägga till Gud och en optativ form av verbet vara på följande sätt. Helios soj eje hotheos. Må Gud vara nådig mot dig. Det andra alternativet är att betydelsen är nådig mot dig och att det kommer från den grekiska bibelöversättningens Septuagintas översättning av den hebreiska partikeln chalila när den följs av prepositionen le med prominalsuffix, det vill säga leach. Chalia leach betyder det får inte ske dig. Men det ska noteras att Septuaginta bara 4 av 21 gånger översätter Chalia Leach med Helios Soi. Helios å andra sidan används 35 gånger i Septuaginta, ofta med avseende på Guds barmhärtighet. Sammantaget tycks det nog ändå som att det första alternativet är troligast, så som både Bibel 2000 och Folkbibeln översätter. Må Gud vara nådig mot dig. Hypagehopissomo satana i vers 23 översätts olika av Bibel 2000 som översätter håll dig på din plats satan och Folkbibeln som översätter gå bort ifrån mig satan. Hypago betyder gå bort eller gå medan opisso betyder bakom. Alltså gå bort bakom mig. När Jesus kallade Simon och Andreas så sa han devte hopissomo. Kom bakom mig. Jesu tillrättavisning av Petrus tycks innebära att han ska återgå till sin plats bakom Jesus som en efterföljare. Till sist uttrycket skandalon ei emo. Genitiven emo är här en så kallad objektiv genitiv. Vi översätter, du är en stötesten för mig. Strax innan vår text kallar Simon Petrus Jesus för Messias och Jesus svarar med att kalla Simon för Petrus. Här förbjuder Petrus Jesus att gå den väg som är utstakad för honom. Verbet epitimao är starkt, det har tidigare i 8:26 använts som Jesu befallning av stormen och de våldsamma vågorna. Petrus vädjar till Guds barmhärtighet och uttalar en stark önskan om det Jesus säger är nödvändigt, att det inte ska ske. Ome plus verbet vara i futurum, estai, använder grekiskans kraftigaste slag av negation. Det är med andra ord den allra starkaste form av tillrättavisning Petrus ger Jesus. Det är i detta ljuset som Jesus svarar med att kalla Petrus för satan och en stötesten. I sin tillrättavisning av Jesus representerar Petrus mänskligt tänkande, inte det gudomliga som han nyss då han talat, det som Gud uppenbarat för honom när han bekände Jesus som Messias och den levande Gudets son. Det som enligt Guds rådslut är nödvändigt måste få ske och Petrus ska återta sin plats bakom Jesus som en lärjunge och efterföljare. Från evangeliets början har Matteus visat att det som händer i och genom Jesus har blivit förutsagt i skriften. Men det opersonliga verbet dei, det är nödvändigt, har inte använts. Men från och med 16:21 här alltså används det flitigt inte mindre än 8 gånger och flertalet gånger med koppling till lidande. Jag listar de här ställena i pdf:en till den här podden på FFGs hemsida. Med början i vers 21 visar Jesus sina lärjungar att Guds plan med sin Messias är en annan än det flertalet tänkt sig, inklusive lärjungarna själva. Det fanns visserligen olika messiasförväntningarna ibland judarna, men det tycks ändå som att det stora flertalet väntade på en framgångsrik kung som skulle driva bort de romerska ockupanterna. Men Guds plan är alltså enligt Jesus annorlunda. Här håller faktiskt Matteus åhörarna en viss spänning, för även om det här sägs att det är nödvändigt för Messias att lida, dö och uppstå, så dröjer det ända till 2028 innan det ges en närmare motivering på varför, nämligen att Messias ska ge sitt liv till lösen för de många. Från vårt perspektiv kan det tyckas märkligt att Petrus och de andra inte noterade att Jesus också sa att han skulle uppstå. Lyssnade de inte till Jesus tills han talat färdigt? Kanske. Majoriteten, inklusive fariséerna och lärjungarna, delade tron på uppståndelsen från de döda. Men så vitt vi vet förväntade ingen att någon skulle uppstå i förväg. När Jesus säger att han ska uppstå på tredje dagen anges inte bara hur många dagar han ska vara i jordens sköte. Han utsäger därmed att han ska uppstå före alla andra, före den allmänna uppståndelsen. Alltså, både lidandets förutsägelsen och uppståndelseförutsägelsen tycks ha varit så oväntade att de var omöjliga att ta in för lärjungarna. Först efter hans uppståndelse, när de rannsakade skrifterna och förstod skrifterna, så förstod de också att skriften hade förutsagt detta.